Övernaturligt, vad Bibeln lär ut om den osynliga världen och varför det är betydelsefullt. Av Michael S. Heiser. Översatt och uppläst av Mattias Engström. Till mina föräldrar, Ed och Jan Spiraw. Vem kunde ha anat det här? Jag tror att vi vet. Första Samuelsboken kapitel 1, vers 1-28. Tackord gällande det engelska originalverket. Eftersom övernaturligt bygger på min bok The Unseen Realm passar tankarna jag uttryckte där också här, fast i förkortad form. Jag vill rikta tack till diskussionsgruppen som skapades online strax efter jag beslutade att gudaförsamlingen och den bibliska teologins osynliga värld skulle bli fokus i min akademiska karriär. Inte förvånande kallar jag den Divine Council Study Group. DCSG lades ner 2004 efter jag tog examen från mitt doktorsprogram och började arbeta för Logos Bible Software. Men övningen förberedde mig för att skriva båda böckerna. The Unseen Realm började som ett manuskript med titeln The Myth That Is True, som jag skrev för intresserade följare av innehållet på min hemsida och min roman The Facade. Mycket av det materialet dök först upp i ett nyhetsbrev och sedan på en blogg. Tanken var att jag skulle tvinga mig själv att producera fram någonting varje månad. Det första kompletta utkastet av mytboken, som den kom att kallas, var färdigt 2012. Manuskriptet förbättrades tack vare respons från läsare. Specifika personer som bidrog räknas upp i tackorden till The Unseen Realm. De viktigaste aktörerna bakom publicerandet av The Unseen Realm, och därför också övernaturligt, var tre chefer på Faith Life Corporation, Logos Bible Software. Bob Pritchett, Dale Pritchett och Bill Nienhuis. De lyckades inte bara med att ta mitt manuskript till nästa nivå. De förutsåg även behovet av en destillerad version av dess innehåll. Övernaturligt är därför en produkt av deras vision. Redaktören för The Unseen Realm, Dave Lambert, redigerade också övernaturligt. Nyttan av hans expertis och erfarenhet kan man hitta på varje sida. Han höll kvar lekmannen i mitt huvud. Slutligen är jag tacksam till min fru Drana. Hon möjliggör allting jag gör. Tack ord gällande denna översättning. Jag vill tacka bidragsgivarna till miklat.org. Utan er generositet hade detta översättningsprojekt inte blivit möjligt. Kapitel 1. Att tro på Bibeln. Tror du verkligen på det Bibeln säger? För vissa kan det verka som en udda fråga att ställa i en bok som troligen kommer läsas huvudsakligen av kristna. Men jag tycker inte att den är särskilt udda. Bibeln har vissa ganska konstiga saker i sig. Saker som är svåra att tro på, speciellt i den moderna världen. Jag pratar inte om de stora sakerna som huruvida Jesus var Gud kommen till jorden som sedan dog på korset och uppstod från de döda. Jag tänker inte ens på mirakelberättelser som uttåget när Gud räddade Israel från Egypten genom att göra en väg åt dem genom Röda havet. De flesta kristna skulle säga att de tror på de sakerna. Jag menar, om man inte tror på Gud och Jesus och att de kunde utföra mirakulösa saker, vad är det då för mening med att säga att man är kristen? Jag pratade om de ganska okända övernaturliga sakerna man stöter på ibland när man läser Bibeln, men sällan hör någonting om i kyrkan. Här är ett exempel. I första kungaboken 22 finns en berättelse om Ahab, en ond israelisk kung. Han vill slå sig samman med kungen av Juda för att anfalla en fiende vid en plats som kallas Ramot i Gilead. Kungen av Juda vill ha en inblick i framtiden. Han vill veta vad som kommer att hända om de anfaller. De två kungarna frågar därför Ahabs profeter och får tummen upp från allihop. Men båda kungarna vet att de profeterna bara säger det Ahab vill höra. Därför beslutar de sig för att fråga Guds profet, en man som heter Mika. Det han säger är inte goda nyheter för Ahab. Mika sa det, hör alltså Herrens ord. Jag såg Herren sitta på sin tron och himlens hela härskara stod hos honom på hans högra sida och på hans vänstra. Och Herren sade, vem vill locka Ahab att dra upp mot Ramot i Gilead så att han stupar där? Den ene sade si och den andra så. Då kom en ande fram och ställde sig inför Herren och sade, jag ska locka honom till det. Herren frågade honom, hur då? Han svarade, jag ska gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun. Då sade Herren, försök locka honom till det och du kommer också att lyckas. Gå ut och gör så. Och nu har Herren lagt en lögnens ande i alla dessa dina profeters mun och Herren har beslutat att olycka ska drabba dig. Första Kungaboken kapitel 22, vers 19-23. Uppfattar du vad Bibeln vill att du ska tro på? Att Gud har ett möte med en grupp andevarelser för att bestämma vad som ska hända på jorden. Verkligen. Här är ett annat exempel tillhandahållet av Judas. Och det änglar som inte höll fast vid sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. De håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom. Judasbrevet kapitel 1, vers 6. Sände Gud verkligen ett gäng änglar till ett underjordiskt fängelse? Som sagt, Bibeln innehåller många konstiga saker. Speciellt sånt som handlar om den osynliga andevärlden. Jag har träffat många kristna som inte har några problem med Bibelns mindre kontroversiella, åtminstone bland kristna, läror om det övernaturliga. Som till exempel vem Jesus var och vad han gjorde. Passager som dessa har dock en tendens att göra dem ganska obekväma, så de ignorerar dem. Jag har sett den tendensen på nära håll. Min fru och jag gick en gång till en kyrka där pastorn hade en serie predikningar baserade på första Petrusbrevet. Morgonen då han hade kommit fram till första Petrusbrevet kapitel 3, vers 18-22, var det första han sa efter att han ställt sig bakom talarstolen, vi kommer att hoppa över de här verserna. De är helt enkelt för konstiga. Det han menade med konstiga var att de verserna innehöll övernaturliga element som helt enkelt inte passade in i hans teologi. Som till exempel, så led också Kristus en gång för era synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra er till Gud. Han blev dödad till kroppen men levande gjord genom anden. I anden gick han sedan och förkunnade sin seger för andarna i fängelset. För dem som förr hade vägrat lyssna när Gud väntade tåligt under Noas dagar medan arken byggdes. Första Petrusbrevet kapitel 3, vers 18-20. Vilka och var dessa fängslade andar? Antingen visste pastorn inte eller så gillade han inte svaret så han valde helt enkelt att ignorera de verserna. Som bibelforskare har jag lärt mig att konstiga passager och många andra delar av skriften som få känner till och få förstår är i själva verket väldigt viktiga. De lär ut specifika idéer om Gud, den osynliga världen och våra egna liv. Tror det eller ej, om vi vore medvetna om dem och förstod vad de innebär, så svåra och förbryllande som de är, så skulle det ändra sättet vi tänker om Gud, om varandra, om varför vi är här och om vårt slutliga öde. I det första brevet aposteln Paulus skrev till korintierna blev han upprörd över att de troende i den kyrkan drog varandra inför domstol för att lösa konflikter. Han kände att det var bortkastad tid och känslomässig energi. Dessutom var det en negativ reflektion av tron. Han flämtade, vet ni inte att ni kommer döma världen? Vet ni inte att ni kommer regera över änglar? Första Korintierbrevet kapitel 6, vers 3, min parafras. Döma världen? Regera över änglar? Det Paulus pratar om i den förbryllande versen är både häpnadsväckande och livsförändrande. Bibeln sammankopplar övernaturliga varelsers aktiviteter med våra liv och öden. Vi kommer någon dag att döma världen. Vi kommer regera över änglar, precis som Paulus sa. Mer om det senare. Anledningen till att Paulus kan säga det han sa till korintierna och till oss är att Bibelns berättelse handlar om att Gud skapade oss och önskar att vi ska vara en del av hans himmelska familj. Det är ingen slump att Bibeln använder termer tagna från familjeförhållanden som att dela ett hem och att arbeta ihop för att kollektivt beskriva Gud, Jesus, varelserna i den osynliga världen samt troende personer, du och jag. Gud vill att mänskligheten ska vara en del av hans familj och av hans styre över skapelsen. Vi känner alla till konceptet så som i himlen, så och på jorden. Det utgår från idéer och till och med frasering ur Herrens bön. Matteus evangeliet kapitel 6, vers 10. Ända från början ville Gud att hans mänskliga familj skulle leva med honom i en perfekt värld tillsammans med familjen han redan hade i den osynliga världen, hans himmelska härskara. Den berättelsen, Guds mål, de mörka makternas motstånd mot det, dess misslyckande och dess framtida slutliga framgång är vad den här boken handlar om. Och det är också vad Bibeln handlar om. Vi kan inte uppskatta dramat i Bibelns berättelser om vi inte inkluderar alla aktörer, inklusive de övernaturliga karaktärer som är en del av eposet men som ignoreras av många bibellärare. Medlemmarna i Guds himmelska härskara är inte perifera, obetydliga eller orelaterade till vår berättelse, Bibelns berättelse om människan. De spelar en central roll, men moderna bibelläsare brukar allt för ofta läsa förbi utan att greppa de fascinerande sätt den övernaturliga världen är närvarande på i dussintals av de mest välbekanta episoderna i Bibeln. Det tog mig flera årtionden att se det jag nu ser i Bibeln, och jag vill dela frukterna av de studieåren med er. Men låt oss inte tappa tråden från frågan jag ställde i början. Tror du verkligen på det Bibeln säger? Det är där däcken möter vägen, så att säga. Det kommer inte vara till någon nytta för dig att lära dig vad Bibeln verkligen säger om den osynliga världen och hur den korsar vägarna i ditt liv om du inte tror på det. I Andra Kungaboken kapitel 6, vers 8-23 har profeten Elisha hamnat i trubbel igen. En arg kung sänder trupper för att omringa hans hus. När hans tjänare får panik säger Elisha till honom: "Var inte rädd. Det som är med oss är fler än de som är med dem." Innan tjänaren hinner säga emot ber Elisha: "Herre, öppna hans ögon så att han ser." Gud svarar genast. Då öppnade Herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisha. Elishas bön är också min bön för dig. Må Gud öppna dina ögon för att se, så att du aldrig kommer kunna tänka på Bibeln på samma sätt igen.